Vibery Audiobooks presenterar Den röda linjen, skriven av Elisabeth Olin, uppläst av mig, Åsa Persson. Kapitel 1. Det började med skriket. Det var en härlig majmorgon. Fåglarna sjöng ur buskar och träd och det hade börjat blåsa en svag östan. I sakta mak släntrade jag ut med sandstranden nedanför det gamla fängelset, mitt emot smedsuddsbadet. Koltrastarna letade mask i det våta gräset och kolonilotternas äppelträd bar bristande skärknopp. Överallt vecklade träden ut sin nya grönska. Jag stannade upp och betraktade Mälarviken framför mig. Den speglade den klara himlen, ännu utan ett moln. Klockan var 6 på morgonen. Stillheten bröts när Stina kom galopperande i strandkanten. Vattendropparna glittrade och stänkte kring den svarta hundkroppen och jag satte mig i rörelse för att följa henne. Mina fotspår gjorde avtryck i den våta sanden och jag tänkte på Robinson Crusoe. Hans skräck inför det okända, hans förnumstiga ordnande med överlevnaden. Stina frustade och vågorna kluckade. Annars var det enda som hördes bortom grönskan den dova ljudmattan från Essingeleden. Plötsligt trängde ett helt annat ljud igenom stillheten. Ett kvinnoskrik. Gällt, men så kort att jag knappt hann lokalisera det. Det ljöd svagt men distinkt och verkade komma utifrån udden. Bredvid mig spetsade Stina öronen. Inget mer hördes, trots att jag också spände hörseln. Vi stod båda blickstilla och lyssnade. Men så kastade hunden sig på rygg och rullade i sanden. Vältrade som ett gammalt sjölejon. Jag slappnade av. Kanske hade jag bara inbillat mig. Under vintern som just var förbi hade Edvin och jag flyttat ihop i min lägenhet på Heleneborgsgatan. 83 kvadratmeter och utsikt över Riddarfjärden. Högsta vinsten den gången för 17 år sedan när jag fick den genom bostadsförmedlingen. Min Edvin är en stillsam och vänlig person. Lätt ironisk men ömsint och empatisk när man kommer honom in på livet. Vilket inte är så lätt. Han går alltid klädd i samma slitna skinnpaj och är inte särskilt elegant i sina vanor. Men mycket kunnig i allt möjligt. Historia, politik, filosofi. Och så läser han poesi. Min dotter är rädd för att jag än en gång ska bli besviken. Men det känns som om jag har hittat en trygg hamn. Hanna är civilingenjör med miljömässiga problemlösningar som specialitet. Avancerade saker som jag knappt begriper. Jag är mycket stolt över henne. Hanna har förbjudit mig att köpa rosa små klänningar till hennes dotter, mitt barnbarn. Det får räcka med hur du ställde till mig, säger hon. Alba ska se normal ut. Först gillade jag inte alls namnet. Vet du egentligen vem hertigen av Alba var? Sa jag till Hanna när hon meddelade att hon tänkte döpa flickan till Alba. En av historiens värsta förtryckare. Hanna sa att det struntar hon i. Alba betydde morgongryning. Och för henne grydde ett nytt liv i det ögonblick när hennes dotter föddes, sa hon. Men man vänjer sig. Numera tycker jag också att det är ett vackert namn. Det hade regnat på efternatten, en kort skur vid 4-tiden och pölarna på grusvägen hade ännu inte torkat upp. Jag lutade mig över en vattenpuss och fick en glimt av mig själv mot den blå himlen. Ett stort svart hår och en vit ansiktsoval. Morgonbrisen suddade strax ut bilden och jag rätade på ryggen. Få brukar gissa rätt på mitt ursprung. Namnet ger inte direkt någon vägledning. Bäckjuborg. Egentligen heter jag Vibeke, ett gott gammalt danskt namn. Men det är isländska jag är, på mödernet. Och det är det som räknas. Det finns några få islänningar som är mörka som jag. Genetiska blinkningar ur en forntid, då nordafrikanska pirater lär ha kommit vilse på Atlanten. Som en prinsessa, brukade min morfar säga belåtet när jag satt på hans knä. Hår så svart som ebenholts. Hy så vit som snö. Han dog långt innan han borde ha dött. Innan jag...